Det är viktigt att komma ihåg att krisen hör till livet. Det är inget främmande, utan det är en naturlig del av att leva.
Välkommen till Visions utbildningspodd. Visions utbildningspodd är en poddserie där vi diskuterar ämnen kopplade till Visions utbildningar. Vårt mål är att du som lyssnar ska få nya tankar, inspiration och känna engagemang. Vad är en kris? Vad kan du göra när du möter en människa som är i kris? I det här avsnittet hör du ett samtal om just det mellan Maria Algotsson och Pelle Bengtsson.
Men hej allesammans och varmt välkomna till Visions utbildningspodd. Idag så ska vi prata om vad som händer när vi hamnar i kris och alldeles framförallt vad som händer när vi möter människor som är i kris. Jag heter Maria Algotsson och är utbildningsansvarig på Visions utbildningsgrupp. Och tekniskt ansvarig idag är min kollega Martina Korosets. Och framför allt så vill jag säga välkommen till Pelle Bengtsson. Eller egentligen så blir det ju jättekonstigt, för vi är ju hemma hos dig, Pelle. Så tack för att vi fick lov att komma hit. Vi har en spännande stund framför oss. Och jag skulle ju klart vilja att du börjar med att presentera dig själv lite grann.
Jag heter alltså då Pelle Bengtsson. Jag är präst i Svenska kyrkan. Prästvigs 1980. För Lunds stift och har arbetat i Lund och på stiftsnivå under väldigt många år. De sista 20 åren har jag jobbat med samtal, coachning, handledning, ledarskapsutveckling med mera. Både inom kyrkan och utanför kyrkan.
Då är du ju precis rätt person.
Det får vi se.
Bra. Kan du inte börja med att berätta lite grann, i stora drag i alla fall, vad en kris är för någonting?
Man brukar säga att en kris är en normal reaktion på en onormal händelse. Det vill säga man drabbas i sitt liv av någonting som gör att det mesta ställs på ända. Där de gamla förklaringsmodellerna inte fungerar. Där kartan inte stämmer med verkligheten och man blir lämnad i en förvirring, i ett tillstånd som innebär att man ofta tappar greppet om sin livssituation. Sen finns det olika kriser, men väldigt rapsodiskt kan man säga, det är en kris.
För visst är det väl så att en kris brukar ha olika stadier och de där stadierna följer krisen ganska väl?
Alltså jag tror man måste skilja på kris och kris. Det finns någonting som man brukar kalla för utvecklingskris. Och sen så finns det då ett kriskomplex som man brukar kalla för traumatiska kriser. Så det är ett ord som man är lite försiktig med egentligen. Och när du talar om utvecklingsstadier så är ofta så knyts de till de traumatiska kriserna. Medan om vi börjar med utvecklingskrisen så är det någonting som är en situation som vi ständigt hamnar i som människor som hör till livet skulle man kunna säga. Och det är passager som vi människor i olika situationer och olika sammanhang hamnar i. Och där en förändring är på gång som innebär att vi måste lämna någonting för att komma vidare. Och ibland kan det vara väldigt smärtsamt, men ibland kan det vara ganska naturligt, en naturlig del av vårt liv och vår utveckling. Om man tar exempel på utvecklingskris, en av de två av de vanligaste, så kan man säga det är när en ungdom går in i puberteten och måste lämna barndomen bakom sig och går in i en period då det verkligen det mesta ställs på ända och där den stora frågan är, vem är jag? Vad är viktigt? Hur ska jag leva? Hur ska jag leva separerat från det gamla sammanhanget som jag har hört hemma i? Och det kan vara väldigt besvärligt som vi vet. En annan sån här ganska naturlig kris, det är det vi kallar för, ibland för 40-årskrisen och som kanske inte är ett jättebra namn egentligen och som kanske idag inträffar senare än 40. Men där det också är så att man kommer till en situation i livet och man tittar tillbaka så tänker man att det blev den här mannen, det blev den här utbildningen, det blev de här ungarna, det blev det här huset. Var det allt? Är det detta livet går ut på? Och så kommer man med frågor Alltså, så anmäler sig frågor som handlar om hur ska jag leva vidare? Är jag i ett läge nu då någonting måste förändras? Och för somliga kan det vara en ganska svårartad kris att gå igenom.
Jag tänker ju också då när du beskriver när man är tonåring, det tänker jag att det känner jag ju lite grann igen från våran verklighet också, att man på något sätt hamnar i en situation där arbetsgivaren bestämmer, här måste du göra en förändring. Och var hamnar jag någonstans då? Mm. Är jag rätt spår så att det är en beskrivning av när man hamnar i en situation där man inte själv rår för att man hamnar?
Precis. Och då handlar det ju hur, ibland talar man om coping. Alltså hur bär jag mig åt för att liksom relatera till den här situationen? Och för det mesta är det ju så att vi har verktyg och vi är tillräckligt stabila för att kunna jobba själv med en sådan kris. Men ibland så är det som om mattan dras undan fötterna. Och det är då vi hamnar i en kris som är mer besvärlig och mer allvarlig än en normal utvecklingskris. Jag vill bara säga en sak till om utvecklingskrisen. Det är viktigt att komma ihåg att de hör till livet. Därför att det är i de kriserna som vi liksom får en möjlighet att komma vidare. Ifrågasätta våra hittillsvarande lösningar och modeller och mönster som vi lever. Och där kommer vi till en punkt där vi måste förhålla oss. Eller så går vi in och fryser eller stelnar eller vad man ska säga.
Då menar du att man kommer inte ens vidare?
Risken är så. Alltså. Det är viktigt att komma ihåg att krisen hör till livet. Det är inget främmande, utan det är en naturlig del av att leva. Någon har sagt ungefär så här. Om människan ska upptäcka nya oceaner måste hon vara beredd på att lämna kusten och sikte. Och det är precis det. Det är alltså varje utvecklingsstadium handlar om att på ett eller annat sätt lämna den invanda kusten och sikte. För att våga se nytt. För att våga upptäcka. Gå vidare ut i det öppna. Som är ofta då osäkrat och som vi inte riktigt vet vad det handlar om. Men det hör till. Och vi kan liksom inte försöka att undvika det här.
Men om man pratar om livet då tänker jag. Är det skillnad på om någon tvingar mig ut på den där oceanen? Eller om jag själv känner, vad spännande, jag skulle vilja ut. Och kan man på något sätt i så fall pusha någon eller hjälpa någon att tycka att den där oceanen, den ser rolig ut.
Ibland måste det till en tackling så att man skjutsas ut på den här oceanen, det är sant. Men där är alltid någonting av fordran i de här livskriserna. Alltså att det är någonting att, vad ska man säga, livet anmäler sig och fordrar av mig att jag måste komma vidare. Och det jag kan göra där, det är, yes, jag vågar, jag tar steget. Eller så drar jag mig in i skalet och så cementerar jag. Och det är en stor tragik i detta. Och det är tyvärr inte sällan alltså vi väljer den lösningen. Att vi fastnar och som sen dyker upp senare i livet som en bitterhet eller en upplevelse av att katten också, jag skulle ha gjort det där men jag vågade inte. Och det är tufft.
Kan man fastna utan att förstå det?
Absolut. Absolut. Ofta är det så att andra förstår det. Andra ser det. Jag ser ju, jag blir ju van vid mig själv och jag tycker ju att jag liksom, jag ritar min karta och det är den som gäller. Men andra ser ganska tydligt ofta att det är någonting som har hakat upp sig, som har stelnat och som det är någon rädsla i botten eller något olevt.
Då har vi pratat lite grann om utvecklingskris och sen så pratar du också om traumatisk kris. Det är inte samma sak.
Nej, traumatisk kris, den är oftast oväntad. Om man tänker sig att en utvecklingskris är någonting som är förväntad, det hör till så att säga, det kommer. Och det gäller liksom att gå in i den och lära sig nytt och komma vidare. Så är en traumatisk kris, och det är egentligen inte något riktigt bra ord, men vi använder det ändå. Va? Det som är typiskt för en traumatisk kris, den kommer direkt, den är oväntad. Oftast är den oväntad. Falluckan så att säga öppnas under en. Plötsligt får man reda på att man är uppsagd eller måste gå. Alltså det finns inte jobb för en eller den äkta hälften kommer hem och säger att nu är det så här att jag har träffat någon annan och jag vill skiljas eller någon dör. Det kan vara olika saker som liksom rubbar ganska så dramatiskt.
Och som jag inte rår för överhuvudtaget.
Nej, det kan man säga. som man inte rår för. Utan det kommer liksom oväntat och slår till kraftigt. Och då är det viktigt att komma ihåg att alla sådana här modeller, de ska man ta med en nypa salt. Va? Men man brukar säga att den löper enligt en viss ordning, den här traumatiska krisen. Den första fasen där kallar man då för chockfas, som är den här omedelbara upplevelsen av att mattan har dragits under fötterna på en. Och där är den fasen är det viktigt att det som man kan göra där som medmänniska och som ansvarig eller vad man ska säga, det är ju att liksom gå nära, att vara med där. Inte försöka förklara den och inte tvinga fram någon förklaring för den som är drabbad, utan det handlar väldigt mycket om att bara vara närvarande. Såvida att inte den som är drabbad verkligen vill prata eller vill formulera sig. Och då får man ju hitta ett sätt att ta det samtalet utan att tala om hur den andra ska göra. Utan det handlar om att vara nära, att lyssna och liksom svara på situationen. Sen brukar man tala om en reaktionsfas. Och då är liksom alla känslorna uppe på en och samma gång. Och det kan vara väldigt stormigt, för det är då man liksom förstår, börjar få tillgång till hur det har rasat. Och där finns alltså både förtvivlan och där kan vara aggressivitet och det kan vara olika liksom väldigt kraftfulla reaktioner. Och de reaktionerna kan riktas inte sällan mot den som så att säga är där då. Så att det kan vara viktigt att komma ihåg att man inte sällan alltså får de kraftiga reaktionerna på sig.
Så du tänker att hade jag råkat ut för det här och det hade varit Martinas fel men du hade funnits nära, så hade det varit så att jag kanske hade lagt all min ilska mot dig?
Ja, eller levt ut din ilska mot mig helt enkelt och talat. Och det är jätteviktigt att bevara någon slags integritet. Det är därför det är väldigt lätt att säga ja, jag förstår precis och det är ju inte klokt att det händer på det viset. Och plötsligt så är man inne och delar den människans verklighetsförståelse och det kan gå fel det där och plötsligt har man liksom gått in i en lojalitet som man egentligen inte vill vara i. Men den reaktionsfasen den är ofta väldigt kraftfull och är ganska grannlaga när man ska hantera den. Nästa är då bearbetningsfas. Då har det liksom mer landat. Man börjar förstå hur saker och ting hänger samman, får ihop det, man ser liksom hur det ena ger det andra, man börjar se sin egen del i det och så vidare. Och börjar liksom skönja en framtid eller vad man ska säga, förstå hur man tar sig ur det här. Och det som är viktigt där, det är återigen att vara närvarande och faktiskt vara en samtalspartner. Om man har den uppgiften eller om man är kompis eller vad det är. Va? Så att faktiskt lyssna på den här bearbetningen som kan vara rätt så jobbig emellanåt. Va? Men som behövs. Man behöver formulera sig kring vad som har hänt och sin del i det och försöka förstå och så vidare. Och sen går den över i en nyorienteringsfas. Det schemat som liksom brukar finnas och där nyorientering är att ja, då börjar man lämna det här bakom sig och man orienterar sig mot framtiden och nya uppgifter och så vidare. Sen är det viktigt att komma ihåg att de här traumatiska kriserna, det är inte någonting som bara försvinner utan de ärren finns ju ofta kvar. Det kan vara i en arbetssituation eller i ett möte med människan att det liksom någon petar på det bildligt talat och att det liksom kommer upp kraftfullt igen. Det som är viktigt att säga när det gäller det här med det vi kallar för de traumatiska kriserna, det är att det lätt får en sjukdomsstämpel på sig som om att komma i kris, en traumatisk kris, det är, man är sjuk, det är en sjukdom. Och ännu lättare blir det när man delar in det i stadier på något vis, att som om läkningen går till på det här viset. Och det man riskerar där, det är att inte säga att också de här kriserna hör till livet. Det är så djupt mänskligt att gå igenom också den sortens kriser. De ska inte utan vidare ha en sjukdomsstämpel på sig, tänker jag. Sen måste man ju naturligtvis för att kunna följa med en människa, förstå vad som händer, också ha tillgång till en förståelse för hur ett förlopp kan tänka sig ut.
Nu har ju du beskrivit så fint hur man kan följa med som medmänniska. Men jag tänker, kan man fastna i någon av de här faserna? Och då tänker jag, då har väl kanske inte vi längre lekmän någon möjlighet att hjälpa till. Hur kan man fastna? Hur kan man se att någon har fastnat? Och hur ber man om hjälp?
Alltså det är en jättestor fråga det där. Alltså det, man kan verkligen fastna. Man kan fastna i den här bearbetningsfasen. Eller i reaktionsfasen. Och det som händer där då, det är att man kommer verkligen inte ut ur den. Va? Därför att man har för mycket att skydda. Det blir för hemskt om jag ska vidgå att jag är så utsatt som jag är. Och då blir det, finns det en tendens ibland att censurera det som har hänt. Och stannar man kvar i den censuren, alltså inte riktigt orkar med att bearbeta eller se sin egen del i det, se att det här är någonting som hör till livet och så vidare. Man inte riktigt har de verktygen, inte riktigt får den hjälpen som man behöver, utan man fastnar i det. Då är risken att det blir att ens liv får alltså en rätt så mörk ton. Alltså man ser ofta fiender på olika ställen och det är system som är emot den och det hände där och det har fått den här konsekvensen och inte, om inte det hade hänt så hade inte detta varit och så vidare. Va? Det finns risk för bitterhet, risk för depression vid de här lägena om man inte får hjälp att bearbeta dem.
Och då måste man få hjälp av någon som verkligen har en grundmurad kunskap i det här.
Om man hamnar i det läget så behöver man ofta någon som kan ge en den här tacklingen eller på olika sätt ta sig bakom de här försvaren som hela tiden är igång, som hindrar mig för att se hur saker och ting verkligen förhåller sig.
Du lyssnar på Visions utbildningspodd och ett samtal om kris mellan Marie Algotsson och Pelle Bengtsson.
Vi har bara nuddat på överkanten på vad som är en kris. Men jag tänker att vi behöver i alla fall gå lite vidare. Och så tänker jag, vad är det som händer med en person som är i kris då?
Det som alltid händer är ju att den gamla kartbilden inte fungerar. Alltså den kartbilden som jag har använt mig av för att orientera mig i livet och möta de utmaningar och de situationer, både ljusa och mörka. Den fungerar inte längre. Det sägs, detta är inte sant, men det är en bra bild, att det kinesiska tecknet för kris består av två tecken. Det ena tecknet står för hot och det andra för möjlighet. Och det är precis det som en kris är. Alltså att en kris ger mig möjlighet att komma vidare. Men det finns också ett hot i det. Om jag inte får hjälp att hantera den här störningen som det innebär, väldigt djupt kan den vara, va? Om jag inte får hjälp med det och inte reder ut det, ja, då kommer jag inte vidare. Och det är det som gör att en kris kan vara allvarlig. Men det är återigen, det är viktigt att komma ihåg att krisen hör till livet. Och det är därför i dikter, sagor, religioner, överallt så handlar det ju om, eller som Johan Kullberg, en av de stora svenska författarna på det här området, säger, kris och utveckling. Genom krisen till utveckling.
För jag fick en bild nämligen, för nu sitter vi ju ganska långt ute i skogen, att liksom gå vilse. Och det börjar bli mörkt. Du vet, det är roligt att tänka i bilder när du pratade om det kinesiska tecknet, så fick jag den här. När det är liksom, man går i skogen, det är mörkt och man blir alldeles desorienterad.
Och det plötsligt så inser man att man är vilse. Det är också ganska vanligt. Alltså att egentligen har det som orsakar den här, vad ska man säga, tillståndet, upplevelsen av kris, det har egentligen startat väldigt mycket tidigare. Och det kan vara en ouppklarad relation som man bär med sig. Eller ett äktenskap som inte fungerar och som man inte riktigt har varken har språk för eller mod att liksom gå in i och reda ut. Och då börjar den väldigt tidigt och först kan ta lång tid innan den så att säga manifesteras i en mer akut situation.
Så då tänker jag, eller jag undrar om du tänker, en sak som händer en människa någonstans och sen så får den konsekvenser lite senare. Och vi som är i det senare stadiet förstår inte vad det var som utlöste. Men det handlar om någonting som finns med den här människan sedan tidigare.
Och det är också så, om till exempel i en arbetssituation någon drabbas av den här mattan som dras undan på ett eller annat sätt. Om man upplever att, men vad gör jag nu? Vad händer nu? Och varför händer det här? Va? Och man börjar köpslå till exempel. Jag kan gå ner i, behöver inte ha så mycket betalt, men bara får behålla jobbet och allt det här. Va? Det som också kan hända i de här situationerna, det är att den akuta krisen hämtar, precis som du säger, hämtar näring från en tidigare upplevelse, till exempel av övergivenhet. Alltså en erfarenhet av att vara övergiven, kanske som barn eller i tonåren eller liksom marginaliserad eller inte fått lov att finnas med i flocken. Plötsligt så blir man utesluten av flocken här också. Och den blir liksom, med ett väldigt fint ord, överdeterminerad. Den här krisen, va? Den blir extra laddad av någonting som har hänt tidigare. Och det kan vara väldigt viktigt att se det här. Och en professionell snokar ju reda på det direkt. Alltså, och förstår liksom att här är det är en komplex situation det här. Va? Men det kan vara viktigt att, när man till synes ganska obetydliga situationer kan få alltså väldigt kraftiga, manifesteras väldigt kraftigt. Därför att det hämtar liksom näring från en tidigare upplevelse.
För det är ju inte helt ovanligt, tänker jag, att man sitter och så är det någon som plötsligt exploderar och ingen förstår varför. Mm. Men då kan det vara så att det här finns någonstans bak i någon igenkänning till någonting, att nu kommer det att bli förfärligt och ingen av oss andra förstår. Det är spännande med människor.
Det är spännande med människor, kan man säga.
Jag funderar lite grann över, utifrån det som vi har pratat om nu, om jag är med den här personen som råkar ut för någonting och ska vara den stödjande i det här och någon händelse plötsligt utlöser någon av mina gamla ofärdiga, det sa inte du för du hade ett mycket finare ord för det, men det som inte jag är riktigt klar med, vad händer med mig då och hur hanterar man det?
Alltså, det förutsätter att jag har någon koll på mig själv. Alltså att jag är i någon bemärkelse bekant med min egen inre värld. För det är som amen i kyrkan. Alltså det kommer att väcka starka känslor hos en själv. Att vara i närheten av någon som är i kris och som upplever att det gungar, att man inte kan orientera sig riktigt, det skapar ångest på ett eller annat sätt. Sen är det ett svårt ord, ångest. Men vi kan kalla det för rädsla eller egen utsatthet eller något sånt där. Men det är ångest det handlar om. Och då finns det ju olika sätt som vi gör när vi upplever att ångesten börjar komma. Det ena är att vi går till attack. Att vi på något sätt går in och försöker ta kontroll över situationen. Eller så sticker vi. Jag vill inte vara med om detta. Eller så brukar man säga freeze. Alltså man fryser, man blir oberörd av situationen. Och det är tre normala reaktioner, men som ingen av dem är egentligen särskilt matnyttig i situationen. Så att för att kunna hantera detta, för det handlar väldigt mycket om att kunna hantera sitt eget inre, för att det drar igång saker i en, det är inte konstigt, det är fullkomligt naturligt. Och att vi vill gå till attack, det är också naturligt och sammandra oss därifrån. Men den viktiga uppgiften är att kunna härbärgera sitt eget inre. Och det är svårt. Det är lätt att säga, men det är svårt att göra det. Men det är en förutsättning för att inte plötsligt vara indragen i den andres situation, i den andres kris. Att kunna hålla den, hitta den gränsen. Och då är det ju så att när det är skarpa situationer och det är mycket som händer och det blir svårt för den som sitter bredvid och är nära och det känns att det här är svårt för mig att hantera, då är det jätteviktigt att ta hjälp. Alltså att det behöver finnas, och det kan hända att det räcker med en kompis. Att man liksom verbaliserar var man befinner sig, vad man känner och vad man upplever. Eller så får man gå till någon som är mer professionell. Så att jag kan hitta mig själv och framförallt hitta gränsen mellan mig och den andra. Så att jag kan vara till den hjälpen som det är tänkt att jag ska vara.
För vi har ju ganska många gånger nu under det här samtalet pratat om att saker är normala. Yeah. Och då tänker jag, det här är väl också en sak att tänka på, att det här är också normalt att jag reagerar. Och att jag kanske inte reagerar på det sättet som jag vare sig skulle vilja eller trodde.
Nej, och det har ju att göra med att, för att använda det här ordet kris, du hamnar ju i kris här. Därför att en människa är utsatt och spelar upp den här utsattheten inför mig, då blir jag utsatt. Det är liksom, det är så det är, att det är så vi fungerar. Och det har att göra med att vi liksom är sammantvinnade som människor. Man ska vara väldigt, väldigt hårdnackad om man inte låter sig beröras i de här situationerna. Men det är lika viktigt att säga att jag behöver vara så mogen och så, ha så mycket självinsikt så att jag kan härbärgera detta, så att inte den situationen tar över och jag börjar reagera istället för att agera i situationen.
Jag tänker, lathundar är ju alltid bra, Pelle. Finns det någon sån här som man skulle kunna tänka, det här är bra saker att tänka på om man står bredvid och ska stödja och stötta någon som är i kris?
Det finns det, tycker jag. Alltså det finns flera sådana här lathundar. Det finns en som jag tycker om och som jag gärna liksom förmedlar vidare. Men innan jag går in på den, det mest grundläggande i de här situationerna, det är att orka vara närvarande. Alltså, det är att kunna hantera de här flyktmekanismerna. Och flyktmekanism, det är både att det går till attack, va? För då är det är min egen reaktion som jag använder, som liksom, jag försöker reducera min ångest genom att gå till attack, eller så sticker jag. Så att den stora uppgiften är att våga, orka vara närvarande tillsammans med den som är utsatt. Sen tror jag att det finns olika sätt man kan liksom använda sig av för att komma ihåg det här. Man brukar säga så här, att vara en bra kompis. Alltså, för det är viktigt, för det här är liksom vad vi alla kan bidra med. Att vara en bra kompis, det är ett, ha stora öron för att kunna lyssna på den som behöver prata. Alltså det är att kunna lyssna, att lära sig att lyssna. Att ha en liten mun för att inte själv prata allt för mycket. Alltså det är ju, jag menar, när vi själva är utsatta så börjar vi prata. Alltså att orka hålla tyst, att inte säga för mycket, utan låta den andra träda fram, formulera sig. 3, att ha vakna, öppna ögon som ser det som finns att se. För i de här situationerna som är skarpa, så är det ofta så att vi ser saker som inte finns där. Vi ser egentligen vår egen inre värld, våra egna rädslor, vår egen självupptagenhet projiceras ut. Men alltså att öva sig, att våga se det som finns där. Att våga se den här människan som är utsatt, som är i gungning. Inte bara sina egna inre tankar kring det. Och det är lätt att säga, inte lika lätt att göra. Va? Att man behöver ha stora armar som kan ge en skön kram eller klapp på axeln. Det är det här med dunk dunk i ryggen. Alltså att en vanlig enkel handling som visar att här är jag. Stora fötter som står stadigt på jorden och som inte springer iväg när saker blir jobbiga. Alltså att våga stå kvar. Att liksom även när det blåser kring mina egna öron, att våga stå kvar för den andres skull. Och sen det sista. Ett lagom stort hjärta som känner med den som mår dåligt utan att ta över allt ansvar och försöka rädda hela världen. Detta är jätteviktigt. Alltså ett lagom stort hjärta, det är jättebra formulerat. Alltså inte sticka, men inte heller liksom drunkna i den här relationen, i någon slags eget behov av att vara till tjänst och hjälpa och vara en fin människa och allt det här. Va? Utan inse att jag får inte lova mer än jag kan hålla. Det är så lätt att vi, om vi inte sticker, att vi lovar mer än vad vi kan hålla. Så det lagom stora hjärtat handlar om det, att förstå. Och då vill jag också tillägga i det sammanhanget att det är viktigt att inte komma i den positionen då man upplever att jag är den enda människan som har ansvar för det här, som är utsatt. Det måste fördelas. Det måste finnas fler. För det är ingen människa kan bära helt och fullt en annan människas utsatt. För då kommer vi att svika förr eller senare. Och då blir det den andra villan värre än den första. Den andra smärtan större än den första. Förstår du hur jag tänker?
Jag förstår precis hur du tänker. Jag tycker det känns väldigt, väldigt klokt och genomtänkt på alla sätt. Och jag tänker också på det här med att inte lova mer än vad man kan hålla. Och då tänker jag, det handlar väl både om i våran värld då, där vi har fackliga förhandlingar. Jag lovar dig att vi ska lösa det här, för vi har ju en motpart som kanske inte alls vill lösa. Men också att inte lova, jag kommer alltid att finnas här.
Nej, det är inte schysst. Jag menar, det må vara ett uttryck för att man vill väl, det är naturligtvis, förhoppningsvis. Men det är inte schysst att komma med sådana löften, för man kan inte hålla dem. Man kommer att bryta dem. Och det är samma liksom, om man går in i en coachning eller en terapi eller vad det är, va, så måste man förstå var ens kompetensområde, var gränserna för ens kompetens och ansvarsområde går. Och inte rucka på dem, för då kommer man att svika.
Och våra lyssnare är ju fackliga förtroendevalda och inte coacher.
Nej.
De flesta utav dem.
Mm.
Det är ju djupt mänskligt. Det är ju egentligen någonting som vi behöver öva oss i alla relationer. Detta är jag. Vem är du? Jag kan inte ställa den frågan till en annan människa. Vem är du? Om jag inte själv har något sån här koll på vad mina egna gränser är. Och kunna träda fram och säga detta är jag. Men den dialogen där, den förutsätter att det finns en gräns mellan oss.
Det här är ju otroligt spännande och roligt, och jag tror att vi skulle kunna sitta här och prata nästan hur länge om det, för vi tycker det är så spännande bägge två. Men det börjar bli dags att knyta ihop. Nu lämnar jag ordet till dig, och så tänker jag att du kan knyta ihop det här på något riktigt spännande och intressant sätt.
Ja, spännande vet jag inte om det är, men jag har en bild här framför mig som en sekvens med Nalle Puh och Nasse. Och alla vet vem Nalle Puh är, och alla vet väl också vem Nasse är. Den första bilden så sitter de lutandes mot en trästock. Nalle Puh sitter där med armarna i kors, och Nasse han halvligger mot och lutar sig mot stocken. Ser lite ledsen ut. Och så säger Nasse så här: vaknar du ibland mitt i natten och undrar över meningen med livet? Och så andra bilden svarar Nalle Puh: nej. Och så säger Nasse på tredje bilden: inte jag heller. Alltså, den är så underfundig, den här sekvensen, va? För att alla har vi Nasse inom oss. Alla ställer vi de här frågorna, och inte minst när det hamnar i en kris på ett eller av en eller annan orsak. Och det som vi mest av allt behöver, det är någon som på något vis kan möta, kan lyssna där, kan se, kan vara tyst och följa med en bit på detta. Och det som händer om man får det här nejet, det händer aldrig mig, som Nalle Puh säger, det är att man förnekar det själv. Inte jag heller, säger Nasse. Och så stänger han det inne och har det här inne. Och så är det med oss människor. Det vi kan göra för varandra, det är att vara det jag sa innan, vårt, vi kan vara varandras dagliga bröd. Och det är liksom det djupast mänskliga detta handlar om, att vi behöver varandra. Och vi behöver lyssna till varandra, behöver se varandra, och vi behöver på olika sätt komma i dialog också med det, med varandra, också om sådana saker som gör ont och smärtar. Annars så stänger vi det här inne, och så får vi bära det som någon sten eller någon tyngd i oss. Så därför har vi ett stort ansvar för varandra på det viset.
Vilket fantastiskt avslut. Tack så hemskt mycket, Pelle Bengtsson, för att vi fick lov att komma hit och prata med dig om det här som är så viktigt. Tack för idag.
Tack ska ni ha.
Tack för att du har lyssnat på Visions utbildningspodd.